إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Mualla skydda oss från elden och alla slags vilseledningar. Vi fortsätter serien vi har påbörjat om bestämmelser som är speciella för den muslimska kvinnan. Och vi lovade att denna vecka prata om bönen, as-salah, bönen som är islams andra pelare och den första av gärningar en muslim måste göra. Och Sheikh Fawzan, hafidhahullah, han säger i hans lilla bok som heter Ahkam Takhtassul Mu'minat, den boken som handlar om bestämmelser som är speciella för den muslimska kvinnan, han säger vad som kan betyda: det är en plikt för den muslimska kvinnan att be de obligatoriska bönerna på deras bestämda tid och att uppfylla alla dess villkor, pelare och wajibat. Det är en plikt för den muslimska kvinnan att be de obligatoriska bönerna på deras bestämda tid och att uppfylla alla dess villkor, pelare och wajibat. Och det här med villkor, pelare och wajibat kommer vi bi'idhnillah kanske tala om nästa vecka eller veckan efter det. För som ni vet så har bönen pelare som måste etableras, den har villkor och den har också wajibat, saker som är obligatoriska. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt till ummahat al-mu'minin, de troendes mödrar som var profetens fruar alayhi salatu wassalam radiyallahu anhunna, då han sa till dem i Koranen: wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasula, att utför eller etablera bönen, betala almosan och lyd Allah och hans sändebud. Surat al-Ahzab, vers 33. Och sheikhen säger, det här är generellt till alla muslimska kvinnor. Och sheikhen säger, salah är den andra av islams pelare och dess grunder. Och att lämna eller negligera bönen är kufr, som tar personen ut ur islam. Och kufr betyder otro på svenska. Så att lämna eller negligera bönen är kufr, som tar personen ut ur islam. Så personen som inte ber har ingenting med islam att göra, vare sig han eller hon, vare sig man är man eller kvinna. Och att skjuta upp bönen utan en giltig anledning räknas också som att negligera bönen, om man då lämnar bönen tills tiden har gått ut, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Att det kom ett folk efter dem som var sämre än dem. De lämnade bönen, eller de försummade bönen, och de följde deras shahawat, deras lustar. Det är de som kommer att kastas in i al-ghayya, förutom den som gör tauba. Och i Tafsir ibn Kathir så nämner Ibn Kathir från ett flertal lärda, av de som är lärda i tafsir, förklaringen på Koranen, att meningen av adda'u salah, att de negligerade bönen, betyder att missa dess bestämda tid och att be den då tiden har gått ut. Och han nämnde att meningen av al-ghay, det här stället de skulle kastas in i som belöning, det är en stor förlust, eller det sägs betyda att en dal i helvetet. Och här slutar vad Sheikh Fawzan sa i hans bok. Och vad gäller bestämmelser för den muslimska kvinnans bön, så är den första saken vi kommer gå igenom om kvinnan får göra adhan eller inte. Det är en fråga som ibland kommer upp. Får kvinnan göra adhan eller inte? Och för det första så finns det inget starkt bevis som förbjuder kvinnan från att göra adhan. Och inte heller någon stark hadith som säger att kvinnan måste göra adhan. Och de flesta ulema säger att hon inte är förpliktigad att göra adhan eller iqama. Och vissa av ulema de säger: vi känner inte till någon ikhtilaf, någon liksom meningsskiljaktighet på att det är inte är wajib. Alltså de flesta och nästan alla ulema säger att det inte är wajib för kvinnan. Men då kvarstår frågan: är det sunna? Eller får kvinnan göra adhan överhuvudtaget om hon skulle vilja det? Och jag kommer nämna vissa athar. Och athar betyder till skillnad hadith är vad som är berättat från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, men athar är vad som är berättat från sahaba och tabi'in och de efter dem. Det kallas för athar. Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab son radiyallahu anhuma, han frågades: får kvinnorna göra adhan? Så han blev arg och han sa: anha an dhikrillah, hur kan jag förbjuda från att göra dhikrullah och att ihågkomma Allah subhanahu wa ta'ala? Hur kan jag förbjuda någon från att ihågkomma Allah? Eller hur kan jag förbjuda någon från att nämna Allahs namn? Och den här affären, den är hasan, den är då korrekt och den är berättad av Ibn Abi Shayba. Och i den här affären finns det då ett bevis på att Ibn Umar ansåg det vara tillåtet för kvinnan att göra adhan. Och det berättats från Ata som var en av tabi'in, han sa: qala tuqimu al-mar'a li nafsiha idha aradat an tusalli, att kvinnan hon kan göra iqama för sig själv om hon vill be. Och den här athar är berättad hos Abdurrazzaq och den är sahih. Och Anas ibn Malik, profetens tjänare sallallahu alaihi wasallam, han sa, han frågades: ska kvinnorna göra adhan och iqama? Då så sa han: la, wa in fa'alna fa huwa dhikr, att de måste inte göra det, men om de gör det, då är det dhikr, det är ihågkommelse av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här är också berättad av Ibn Abi Shayba och den är sahib. Så kvinnan måste inte göra adhan och iqama, men enligt Ibn Umar och Anas så får hon göra det. Och Imam Ahmed, som var en av de fyra kända lagskolorna, som hade en av de kända fyra lagskolorna i islam, han sa: in fa'alna fala ba's, att om kvinnan gör adhan, då är det något som är okej. Wa in lam yaf'alna faja'iz, och om de struntar i det, då är det också någonting som är tillåtet. Och liknande är också berättat från Imam Shafi'i, att det är okej för kvinnan att göra adhan och iqama. Och vissa lärda har nämnt några anledningar till varför kvinnan inte är förpliktigad att göra adhan. Och den första av dessa anledningar är att adhan är ett utrop vars syfte är att få folk att veta att det är tid för salah. Och det här är någonting som inte åligger kvinnan, att kalla ut till män att tiden för bön har gått in. Och en annan anledning som de nämner är att i adhan, då ska man höja rösten. Och kvinnan är beordrad att inte höja rösten i islam bland män, för det är någonting som kan ställa till med fitna. Och en annan viktig sak att lägga till här är att om kvinnan då vill göra adhan, som vi nämnde att det kan vara det tillåtet, då ska det vara, då ska det inte då vara de män sitter och lyssnar på henne, förutom om det är hennes man eller hennes andra maharim, då är det okej. Men om det är främmande män, så ska hon då låta bli att höja rösten framför dem. Och nästa punkt vi tänkte gå igenom är kvinnans kläder i bönen. Och bland det kändaste i detta är kanske hadithen som ni känner till, som är berättad av Aisha radiallahu anha, att profeten alayhi salatu wasalam, han sa la yaqbalu Allahu salat ha'id illa bi khimar, att sannoliken så accepterar Allah inte en könsmogens kvinnas bön förutom om hon har khimar, förutom om hon har khimar på sig. Och den här hadithen är berättad av Abi Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah och Ahmed, och Sheikh Al-Albani och Sheikh Ibn Baz säger att hadithen är sahih. Så här finner vi att kvinnan måste ha khimar på sig då hon ber. Och det är också berättat från Aisha radiallahu anha att hon sa kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatul fajr mutalaffi'at bimurutihinna, att vi de troende kvinnorna brukade bevittna eller vara med profeten sallallahu alaihi wasallam vid salatul fajr, alltså i moskén, och vi var mutalaffi'at, vi var beslöjade eller inlindade med tyg, och sen så gick vi hem och ingen alltså vi gick hem efter bönen och ingen kunde känna igen oss på grund av mörkret vid den tidiga soluppgången. Vilket också är ett bevis på att kvinnorna brukade täcka sig väl då de bad. Och en äthär som är berättad från Salama, profetens fru radiallahu anha, hon frågades vad ska en kvinna ha för kläder då hon ber? Och hon sa hon ska be i en khimar och en dir som är säbir, som täcker överdelen av hennes fötter. Okej? Okay? Så hon ska be i en khimar och en dir som är säbir. Och då kan man fråga sig vad är dir för någonting? Och det är en slags klänning som kanske liknar männens thob, fast den är mer kanske i ett, vad kan man säga, den ser mer kvinnlig ut. Och säbir, att den också då är den är färgad, den är mörk, den är inte genomskinlig alltså. Så hon ska be med en khimar och en dir som är säbir, som täcker överdelen av hennes fötter. Och den här athar, den är sahih och den är berättad av Imam Malik. Och det har också berättats att Aisha radiallahu anha, hon bad i en dir, hon bad i en dir och en khimar, samma sak, att Aisha hon bad i en dir, i en, den här klänningen, och en khimar. Och den här athar är också sahih. Och Umar ibn Khattab radiallahu anhu, han sa kvinnan ska be i tre klädesplagg, en khimar, en dir och en izar. Kvinnan ska be med khimar, alltså ska täcka hennes huvud, ha på sig en dir, en klänning, och en izar som då är ett tygstycke som man lindar runt ens midja. Och Ibn al-Mundhir, så en av de stora ulema som levde i den tidiga delen av denna umma, som har många böcker som handlar om just olika åsikter som finns hos ulema och så vidare, många bra fiqh-böcker, han säger att de flesta ulemas åsikt att kvinnan ska be med dir och khimar. Okej, okay, de flesta ulemas åsikt är att kvinnan ska be med dir och khimar. Och vad som menas med det här är att hon ska täcka hennes kropp och huvud. Och om en thob skulle vara tillräcklig, om en thob skulle vara tillräckligt stor så att hon kan använda en del av den till att täcka både kroppen och huvudet, då är det okej. Okay. Och att vad som har berättats från vissa av salaf, att kvinnan ska be med khimar och dir och izar, så det jag tror är att de menar att det här är någonting som är mustahab, någonting som är rekommenderat. Och vad de flesta ulema säger, att hon ska täcka hela kroppen utan ansiktet och händerna. Okej, okay? Så det här att man, kvinnan då skulle ha tre klädesplagg som Omar sa, den här alimen Ibn al-Mundhir säger då att det här är någonting som han tror att då, när de säger det här, då menar de att det är någonting som är rekommenderat. Utan det som räcker är att hon täcker hennes huvud och hennes kropp, om det, även om det så skulle vara med ett klädesplagg. Men då kommer vi till en jätteviktig fråga som är kvinnans fötter. är kvinnans fötter aura, vare sig i sala eller utanför sala. För många kvinnor, som ni vet, visar fötterna i bönen och visar även fötterna ute bland människor. Sheikh Albani, han nämner att det finns två åsikter, och vi försöker alltid att undvika det här med att nämna olika åsikter så gott vi kan. Men om det är så att någonting är spritt bland muslimerna, så tycker jag att det är viktigt att man tar upp det. Om, inte vet jag, 50% eller 30% av muslimska kvinnorna går och visar deras fötter på sommaren och tror att det är något som är tillåtet, då tycker jag det är viktigt att man tar upp denna åsikt och nämner varför den är fel. Så dessa två åsikter är: den första, att fötterna är aura och kvinnan måste täcka fötterna. Och sheikhen säger, det här är den rätta åsikten. Och den andra åsikten, att fötterna inte är aura, och den här åsikten är den som är fel. Och så nämner han bevis på att fötterna är aura. Och han nämner Allahs uttalande i surat An-Nur, vers 31. وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِي مِنْ زِينَتِهِنَّ. Att kvinnorna ska inte stampa med deras fötter. Kvinnorna ska inte stampa med deras fötter så att man kan veta vad de döljer från deras smycken. Att kvinnorna förut brukade ha smycken runt över liksom, vad säger man, hälarna liksom där nere vid slutet av smalbenet, brukar de ha som någon slags armband. Och den här versen bevisar att kvinnorna blev beordrade att täcka deras fötter. För annars, då skulle de kunna visa deras smycken utan att stampa med fötterna. Okej? Så kvinnorna hade dessa smycken under fötterna. Och det här var ju då inte alla kvinnor, utan det var vissa kvinnor som ville dra till sig uppmärksamhet. De stampade med fötterna för att männen skulle veta att de hade dessa smycken under deras kläder. Så det här bevisar att kvinnorna blev beordrade att täcka deras fötter. För annars, då skulle de ju kunna visa deras smycken utan att stampa med fötterna. Och Ibn Hazm, han säger att det här är en klar och tydlig text som bevisar att fötterna och smalbenen måste döljas och de får ej visas. Och vad som stödjer det här från profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam är hadithen som är berättad av Ibn Umar radiyallahu anhuma, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Den som släpar sin thawb med högmod kommer Allah inte att kolla på domedagen. Då så sa Salama, för hon trodde att det här gällde kvinnorna också, Salama, profetens fru sallallahu alaihi wasallam, hon sa: hur ska då kvinnorna göra med deras dhuyul? Och dhuyul på arabiska betyder den delen av kvinnans jilbab som släpar i marken efter henne då hon går. Alltså kläderna var så långa att de brukade släpa i marken efter dem när de gick. Så hon trodde att den här hadithen var generell, att hon, om kvinnorna då släpar deras kläder i marken, så kommer Allah inte att komma och kolla på dem på domedagen. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: de ska förlänga den ett handsmått. Och nu menar han då att kläderna skulle vara kortare än att de då skulle vara över anklarna. Så då så sa han: de ska förlänga den ett handsmått. Då så sa hon: då kommer deras fötter att synas. Då så sa han: då ska hon förlänga den en dira, en underarmslängd och inte mer. Vilket är ett starkt bevis på att kvinnan ska täcka hennes fötter. För då Salama sa: men då kommer ju hennes fötter att synas. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam direkt att hon ska förlänga kläderna ett handsmått. Och så sa hon till slut att hon ska då förlänga dem en dira, underarmslängd, och inte mera. Så vi lär oss av denna hadith att kvinnorna får släpa sina kläder i marken. Och Al-Bayhaqi, som också var en stor lärd man som levde bland de tidigare muslimerna, han sa: och i denna hadith finns det bevis på att det är obligatoriskt för kvinnan att täcka hennes fötter. Och i en annan fatwa från Sheikh al-Albani så nämner Sheikhen att underdelen av foten, om den skulle synas under bönen då kvinnan gör salah, då är det okej. Men hon ska försöka täcka den som gott hon kan. Okej, så hon måste täcka överdelen. Och om då själva fotsulan skulle visa sig i bönen, då är det här någonting som är okej och inte bryter bönen. Men hon ska ändå försöka täcka den så gott hon kan. Och sen en jätteviktig fråga som kommer, som är den tredje punkten. Det är: skiljer sig kvinnans och mannens sätt att be på? Det finns vissa vissa lärda, om ni kollar vissa fiqhböcker, som säger att när kvinnan ber, då så ska hon kula ihop sig. Hon ska lägga knäna, eller vad säger man, låren närmare magen, och hon ska inte sprida ut armarna och så vidare. Så är det här någonting som är korrekt eller inte? Och vad Sheikh al-Albani nämner i slutet på hans Sifat al-Salah, som är en mycket bra bok, som finns på engelska och heter The Prophet's Prayer, där han beskriver hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bad från början till slut. I slutet på den boken, då han har beskrivit hur man ska göra taslim, då så säger han vad så kan betyda: allt det vi har nämnt från beskrivningen av hans, genom profetens bön sallallahu alaihi wasallam, så gäller de lika mycket för kvinnor som för män. Och det har inte nämnts i sunnan vad som indikerar att kvinnan skulle vara ett undantag, eller att vissa saker bara skulle gälla mannen och inte henne. Utan profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt ett generellt uttalande: sallu kama ra'aytumuni och salli, att be så som ni har sett mig be. Och det här omfattar kvinnorna också. Och det här är vad Ibrahim al-Nakhai, som var en av tabi'in, han sa, en av de som var studenter till sahaba, han sa att kvinnan ska göra i bönen precis som mannen gör. Och den här athar är också sahih. Och om ni minns, i den första av dessa lektioner, så var den första principen jag nämnde, det var att grunden i islam är att allt som mannen är beordrad med är även kvinnan beordrad med, så länge det inte finns ett bevis som tyder på att det finns en skillnad. Och vad gäller hadithen, för det finns faktiskt en hadith att kvinnan ska kula ihop sig i sujud och inte göra som mannen, då är det en hadith som är mursal. Det är en hadith som är svag och kan inte användas som bevis, säger sheikhen. Och Ibn al-Hazm, som också var en mycket lärd man, som levde på 400- eller 500-talet, han säger: efter att ha beskrivit hur man ska be, att allt detta även gäller kvinnan, och om kvinnan skulle ha andra bestämmelser, då skulle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inte ha negligerat att berätta det. Han skulle inte ha låtit bli att berätta det, då han levde med muslimerna i 23 år. Hur kommer det sig att det inte finns någon hadith som säger att kvinnan ska be på ett speciellt sätt? Okej? Okay. Det här var i själva, det här var vad gäller själva hur hon ska be, alltså sujud, rukur och så vidare. Och det finns några få saker som har med kvinnans bön att göra som är undantag. Och det är den första: om någonting fel sker i bönen. Ni vet, om en grupp med män ber till exempel, och imamen gör någonting fel. Han gör en sujud för lite, han gör en sujud för mycket, han sitter när han ska stå, eller han står när han ska sitta. Då säger de bakom honom subhanallah, för att han ska bli påmind. Men vad gäller kvinnan? Om någonting viktigt händer i bönen, då ska hon klappa händerna och inte säga subhanallah som männen. Och det här är baserat på hadithen som är berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu, som sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: att tasbihu lirrijal wa tasfiqu linnisa, att säga subhanallah är för män och att klappa händerna är för kvinnor. Och den här hadithen är berättad av Bukhari och Muslim. Och en faida, en nytta, är att ulema använder den här hadithen också som bevis på att det är något, det är bid'ah, och det är inte tillåtet för männen att klappa händerna när någonting händer. Som ni vet, om man går på ett möte eller man hör ett tal eller något sånt där, så klappar ju folk händer, kuffar. Och de har den här hadithen som bevis på att män inte ska klappa händer, eftersom att hadithen säger att kvinnorna ska klappa händer. Så det är någonting som är särskilt och speciellt för kvinnor, och det är speciellt i bönen. Och nästa punkt vi tänkte gå igenom är bevis på att kvinnan får gå och be i moskén. Det har berättats från Abu Qatada radiyallahu anhu, som sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: sannoliken, när jag står och börjar min bön och har som avsikt att göra bönen längre, och sen så hör jag barn gråta, då förkortar jag min bön. För jag tycker inte om att det ska vara svårt, för jag tycker inte om, eller jag hatar att det ska vara svårt eller jobbigt för modern, för bebisens mamma. Och i en annan hadith liknande, då säger han: för jag har svårt att modern jag har svårt för hur modern tar det då hennes barn gråter. Alltså han blir då berörd och vet att modern tar det väldigt hårt när barnet gråter. Så därför brukade han förkorta hans böner då barn grät i bönen. Och dessa hadith finns i Nasai, Abi Dawud och Ibn Majah och andra hadithböcker, och de är korrekta. Så i dessa hadither som handlade om just Salatul Jama'a, där kvinnorna gick och bad med profeten sallam och tog med deras barn, finns det då bevis på att kvinnorna gick och bad i moskén. Och det finns också bevis på hur mycket profeten sallam brydde sig om hans umma, och också hur mycket han tyckte om brydde sig om kvinnor. Och det berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma av profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Idha sta'danat al-mar'a ahadakum ila al-masjid fala yamna'aha." Att om en kvinna söker er tillåtelse att gå till moskén, så förbjud henne inte. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Och i en annan liknande hadith: "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Att förbjud inte Allahs slavinnor att gå till moskén. Och Allahs slavinnor är då de troende kvinnorna. Och den här hadithen är berättad av Bukhari. Och en Nawawi, som var en mycket lärd man, han nämner att det finns vissa villkor för att kvinnan ska gå till moskén. Och från dessa villkor är att hon inte ska ha parfym på sig. För det är generellt så är det haram för kvinnan att gå ut med parfym på sig. Och hadithen säger att kvinnan som gör det, hon är en zania, att hon är en kvinna som då gör zina. Och det finns till och med en hadith som säger att hennes salah inte är korrekt om hon skulle då gå till moskén med parfym. Och ett annat villkor är att hon inte går till moskén mutazayyina, att hon går till moskén med fina, alltså vad kan man säga, liksom uppklädd, fint uppklädd. Eller wala thiyab fakhira, inte heller med exklusiva kläder som drar till sig uppmärksamhet, utan hon klär sig som den muslimska kvinnan normalt. Och hon ska inte heller gå och beblanda sig med män. Det är också ett villkor. Och en annan viktig sak är att det ska inte vara farligt på vägen till moskén. Det ska inte finnas saker som gör att man blir rädd för att kvinnan ska gå till moskén på vägen. Och jag tänkte nämna en hadith här som har med det här att göra, som vi kan lära oss någonting annat ifrån. Och den hadithen jag kommer nämna, det vi kan lära oss från den här hadithen är att man måste respektera sunnan. Man måste hålla den högt i sitt hjärta och värda den. Salim ibn Abdullah. Salim var son till Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Han sa: jag hörde min far säga, alltså Abdullah ibn Umar, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att förbjud inte era kvinnor från att gå till moskén om de söker tillåtelse att gå till den. Då så sa Bilal, som var Abdullahs andra son. Abdullah ibn Umar hade flera barn. Och ett av dessa barn hette Bilal. Så Bilal ibn Abdullah, han sa: "Wallah, jag ska hindra mina kvinnor från att gå till moskén." Så Abdullah ibn Umar vände sig mot honom. Fasabbahu sabban sayyan. Hadithen säger att han förbannade honom och svor mot honom på ett mycket hårt sätt. Jag har aldrig hört honom förbanna någon på detta sätt. Och så sa han: "Jag berättar för dig om profeten sallallahu alaihi wasallam och du säger: Wallahi, jag ska förbjuda dem." Alltså han var mycket arg att jag då har berättat en hadith för dig och du går emot denna hadith. Och denna hadithen finns i Sahih Muslim och den är sahih. Så här lär vi oss hur salaf var hårda på ett bra sätt i att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hur allvarligt de tog på den här religionen. Hur han då blev jättearg på sin egen son för att han inte ville acceptera en hadith. En annan sak som är sunna om kvinnan går till moskén är att hon lämnar moskén snabbt direkt efter bönen. Det har berättats från Salama, profetens fru sallallahu alaihi wasallam, att kvinnorna på hans tid sallallahu alaihi wasallam brukade gå och be i moskén. Att vad de brukade göra var att om männen sa assalamu alaikum, då brukade de gå ut från moskén direkt. Och hans profeten sallallahu alaihi wasallam och hans kompanjoner satt kvar så länge de ville. Och om profeten sallallahu alaihi wasallam ställde sig upp, då gick männen också upp. Så det här gjorde han då för att kvinnorna skulle få gå hem före männen, för att männen och kvinnorna inte skulle beblanda sig. Och i den här hadithen lär vi oss också att det inte är någonting bra i islam att män och kvinnor beblandar sig fritt. Och vissa här säger att det här är om moskén bara har en dörr. Men om det är så att till exempel moskén har en egen dörr som går åt ett eget håll eller någonting, och kvinnorna går ut där och inte beblandar sig med män, så kanske detta inte gäller. Wallahu alam. Men även om det är tillåtet för kvinnan att gå och be i moskén, så är det bättre för kvinnan att be hemma. Profeten alaihissalatu wassalam, han har sagt: "La tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khayrun lahunna." Att förbjud inte era kvinnor från att gå till moskén, men deras hem är bättre för dem. Alltså det är bättre för kvinnorna att be i deras hem. Och den här hadithen är berättad av Ahmed och Ibn Khuzaima och den är sahih. Och en annan viktig sak som man kan känna till, som man måste känna till här, är att om man nu bor i ett samhälle där det finns moskéer, så är det wajib för männen att gå till moskén om de hör adhan. Och vad ulema är överens om är att det är absolut inte wajib för kvinnan, obligatoriskt, att gå till moskén. Det är något som ulema är överens om, att kvinnan inte måste gå till moskén till skillnad från mannen. Och nästa punkt vi tänkte gå igenom är imamatun nisa. Att om en grupp med kvinnor skulle be tillsammans, alltså inte bakom män, utan de skulle be tillsammans. Om ni till exempel skulle be en bön här nu och någon kvinna skulle vara imam, så hur ska man då be? Och det har berättats från Rita al-Hanafiya an Aisha radiyallahu anha ammat hunna wa qamat baynahunna fi salati al-maktuba fi salati al-maktuba. Det har berättats från denna kvinna som heter Rita al-Hanafiya att Aisha radiyallahu anha, hon var deras imam. Alltså och de bad en obligatorisk bön, och att Aisha stod i mitten bland dem. Aisha stod i mitten bland dem. Och den här athar är sahih. Alltså hon stod i mitten av raden. Hon stod inte framför kvinnorna, så som männen gör det när de ber med varandra. Och liknande har också berättats från Salama, annaha ammat hunna faqamat wasatan, att Umm Salama, hon var också imam och stod i mitten. Wal Ma'mar wa Ibn Jurayj wal Hasan wa Sha'bi. Och alla dessa ulema säger också samma sak. Ma'mar och Ibn Jurayj och al-Hasan al-Basri och al-Sha'bi, som var från de tidigare generationerna, de säger alla samma sak, att kvinnan ska då stå i mitten. Om det finns en rad så står kvinnan i mitten av raden och står inte framför kvinnorna. En annan fråga är, ska kvinnorna be tyst eller högt? Och Ibn al-Qudama al-Maqdisi, som har den kanske den mest kända fiqh-boken som finns, som heter Al-Mughni, han säger att hon läser högt i den bönen man ska läsa högt i. Men om det finns män, då ska hon inte läsa högt, förutom om dessa män skulle vara hennes maharim, alltså hennes nära släktingar eller hennes man och så vidare. En annan viktig fråga är att om en grupp med män ber till exempel, när imamen har sagt assalamu alaikum, assalamu alaikum, då är det sunna att efter att han har sagt astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ismuka wa ta'ala jadduka, den här duan, efter att man har sagt den, det är sunna att imamen vänder sig mot dem som bett med honom, att han vänder sig åt höger sida eller åt vänster sida. Båda är narrerade från sunna. Så Sheikh al-Albani, han frågades, är det här också sunna för kvinnorna? Och han svarade att det är sunna för kvinnorna, eftersom att allting i islam är generellt för både män och kvinnor. Att kvinnan, den kvinnan som var imam, då vände sig mot de som bad bakom henne på höger eller vänster sida. Och om vi då säger att kvinnan inte måste be salatul jama'a, men är det bättre för kvinnan att be salatul jama'a? Att om till exempel en grupp med kvinnor är hemma hos en syster eller någonstans, är det bättre att kvinnorna ber själva eller tillsammans? Och vad vissa av ulema säger, att det är bättre att de ber tillsammans. För hadithen som prisar eller som nämner dygden av att be tillsammans är generell. Där profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han säger: "Inna salat al-jama'a tufaddilu salat al-fadl bi 27 daraja." Att sannoliken så är den gemensamma bönen bättre än den enskilda bönen 27 gånger. Den är 27 gånger bättre, eller den är 27 grader högre. Och den här hadithen är generell. Så det är alltid bättre att be tillsammans. Och nästa fråga vi tar upp, som är den näst sista, det är: när kvinnorna ber tillsammans eller ber tillsammans med män, så står de ju i rader. Så vilka rader är bäst och vilka är sämst? Det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Khayru sufufir rijal awwaluha wa sharruha akhiruha, wa khayru sufufin nisa akhiruha wa sharruha awwaluha." Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: de bästa raderna för män är de första, alltså de som är längst fram. Och de värsta är de som är längst bak. Och de bästa raderna för kvinnorna är den sista, och de värsta är den som är längst fram. Och den här hadithen är berättad av Nasai, Abu Dawud, Tirmidhi och den är sahih. Men observera att den här hadithen gäller om kvinnorna är direkt bakom männen, inte om de ber själva. Alltså om kvinnorna ber själva, då är också den första raden bäst. Okej? Okay? För hadithen är generell att den bästa raden är den som är först. Men om kvinnorna ber bakom män och det inte finns någonting emellan dem, alltså det finns ingen vägg eller någonting emellan, då är den sämsta raden för kvinnorna är den första, och den sämsta för männen är den sista. Och det här är någonting som är generellt. För männen är det alltid generellt: den bästa är den första och den värsta är den sista, vare sig det finns kvinnor eller inte. Men kvinnorna, vad gäller kvinnorna, så är den värsta den första och den bästa den sista, om det finns män. Om det inte finns män, eller om det finns en vägg emellan, då är det motsatsen, att den som vanligt, att den första är bäst och den sista är sämst. Men då har också vissa av ulema som Nawawi, vad har nämnts, vad menas med att den värsta av rader är den första? Han säger aqalluha thawaban, att det är den som ger minst belöning. Wa fadlan, det är den som har minst dygd. Och det är den som är längst bort, eller det är den som är längst bort från att uppfylla vad sharian vill att man ska uppfylla. Alltså att kvinnor ska vara långt bort från män, eller de ska inte vara beblandade med män. Och motsatsen. Så ju längre bort, ju mer belöning och ju bättre är raden. Nah. Och den sista frågan är, kan en ensam kvinna vara en rad? För det har nämnts i en hadith då en man stod och bad själv bakom raderna, då han bad med profeten Muhammed s.a.w. Så profeten Muhammed s.a.w. beordrade den här mannen att gå och göra om hans bön, eftersom att man fick inte stå själv bakom en rad, utan man måste stå tillsammans med någon. Så gäller det här också kvinnan, om hon skulle be bakom en man. Det har berättats från Anas ibn Malik, som var profetens tjänare sallallahu alaihi wasallam, att han sa: Sallaitu ana wa yatim, jag och en föräldralös, vi bad i vårat hus bakom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi, yani Sulaim, hon bad bakom oss, och min mor Sulaim bad bakom oss. Så i den här hadithen finner vi att profeten sallallahu alaihi wasallam, han stod längst fram. Bakom honom stod Anas och den här föräldralösa pojken, och bakom de två stod Anas mamma. Alltså hon stod själv och bad bakom dem. Och den här hadithen är berättad i Sahih Muslim. Så här lär vi oss att kvinnan kan stå och be själv bakom män, och att hon inte behöver då stå med flera stycken. Och det var det här vi hade att nämna denna vecka. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.